Så att vi sitter bara här just nu och pratar.
Här sitter vi. Ja,
gud, vilken...
Att det känns som att vi sitter i en äggkartong. Ska du ignorera?
Oj. Då brukar jag ju inleda det hela med ett litet intro.
Ja, gud, jag är spänd på det.
Så får du, får du höra vilken flod vi simmar i idag.
Ja.
Hon var som tidigt vårljus. Jag var en stad på väg ur sin vinterdvala. Så beskriver 15-åriga Julie mötet med grannflickan B. Och tillsammans ska de bryta sig ut ur förortsburen av ensamhet, utsatthet och meningslöshet. Ja, romanen Mot San Francisco är en kärlekshistoria, men här finns också en avgrund hämtad från verkligheten. För det var B som höll i geväret i en ökänd skolskjutning i San Diego 1979. Men i romanens värld får vi också följa Julie 40 år senare när B har rymt från fängelset och Julie anar att deras vägar måste korsas igen. Mot San Francisco är en märklig och mättad berättelse. Och det är också Clara Clementine Eliassons debutroman. Och Clara är dagens gäst här i Pocketpodden. Vi har kommit till avsnitt 97 och jag heter Lisa Tallroth. Välkommen till Pocketpodden.
Tack så jättemycket.
Clara Clementine Eliasson.
Ja.
Hur får man heta Clementine?
Jag är född i Genève, så att det är kanske något så fransklingande. Men det är nog min mamma mest som tyckte att det var ett fint namn. Och när vi bodde där så passade väl det. Och också för att hon åt så mycket clementiner när hon var gravid med mig. Så det är liksom inte mer speciellt än så. Och också att det är liksom så, Clara Clementine, det liksom funkar bra tillsammans.
Det funkar jättebra. Clara Clementine, det hör man ju att detta ska stå i tryck.
Ja,
någonstans.
Precis.
Och nu gör du det. Det står på din debutroman Mot San Francisco. Men om vi bara ska presentera dig lite kort först. Du är 30 år.
Nyss fyllda. Eller januari.
Ja, och vad har du tagit dig för hittills i livet?
Ganska många saker och massa olika saker. Om man ska säga liksom jobbmässigt så har jag pluggat otroligt mycket för att det är liksom det enda... Jag älskar verkligen att plugga och då lära mig nya saker. Så jag pluggade först biologi och då med inriktning mot systematisk botanik. Så gjorde jag det i 4 år och sen kom jag på att det här vill jag absolut inte hålla på med. För det leder ingenstans att sitta med en liten växt och kolla vilken släktskap den har. Så att då flyttade jag och min man till Spanien och sen till Frankrike och då pluggade jag kreativt skrivande. Och jag har alltid varit liksom en läsande och skrivande person. Mitt enda mål i livet från när jag var barn var att jag skulle bli författare. Och då pluggade jag då kreativt skrivande och då sa mina lärare typ att det här ska du fortsätta med. Och då bestämde jag mig för att jag ska nog satsa på att skriva en roman. Så då har jag sen började jobba på förlag och har alltid skrivit samtidigt och så har jag rest väldigt mycket. Jag har bott i Italien och Frankrike och Spanien och en del i USA också. Mm.
Och om det här då har varit en barndomsdröm att bli författare, jag tror att man ska kanske ha skrivit 2 böcker innan man verkligen...
Författarförbundet, ja.
Precis, blir officiellt. Men här och nu tycker jag vi ändå kan kalla dig författare. Och om du skulle jämföra då barndomsdrömmen med att uppnå den...
Alltså, det har inte hänt så mycket speciellt. Man lever ju på sitt vanliga liv. Men inför att boken skulle släppas, det var då som det märktes mest. För att jag fick mitt kontrakt då i februari förra året, precis när pandemin liksom kom på ingång. Och när alla blev så deppiga så var jag otroligt glad. Jag gick bara runt och var så här, och livet är perfekt. För man har ju såna drömmar då, alltså man tänker att när jag blir utgiven då så kommer allt att förändras. Och så gör det ju inte det, men just de här månaderna mellan februari och i juli då när boken gavs ut, då så liksom gick jag bara runt och tänkte att livet kommer att förändras. Jag vet inte till vad, men det kommer vara otroligt. Sen hände inte det riktigt, men man kan inte vara glad i onödan.
Vad var det för förändring du siktade mot?
Jag vet inte, men jag tänkte bara att nu kommer alla se att jag är författare. Nu kommer jag vara en person och jag kommer vara alltid glad. Och jag kommer bli otroligt framgångsrik och rik. Och allting skulle bara bli perfekt. Men alltså, jag menar, jag är inte missnöjd med hur saker är just nu överhuvudtaget. Men månaderna där var... När pandemin slog igång, då var det bra med mig.
Men man kan väl säga att det återstår att se om du kommer att bli en framgångsrik och rik författare. För det har ju börjat ganska lovande, får man säga. Din debutroman har fått väldigt fina recensioner och mycket uppmärksamhet. Mot San Francisco heter den. Och vad var det som fick dig att skriva den här historien?
Det började egentligen så här att jag skrev en helt annan roman som jag skickade in till förlag. Och den handlade om också två tjejer, fast lite äldre. Och det utspelade sig på franska rivieran och italienska blomsterrivieran, som det heter. Och det var också ett sånt klassperspektiv på något sätt, att det är en som är tydligt från en lite sämre klass, eller vad man ska säga, och en som har det lite bättre. Och då skrev jag den där, och det fascinerade mig otroligt. Alltså hela miljön, för att jag älskar verkligen något sånt här medelhavsklimat. Men den refuserades från förlag, men många tyckte ändå att det fanns någonting i kärlekshistorien. Och då kände jag, men gud, ska jag skriva, vad ska jag göra nu? Och då stötte jag på den här historien om Brenda Spencer, som är då en verklig historia. Och då blev jag väldigt, väldigt fascinerad av henne, för jag började läsa på om henne. Och hon hade olika attribut som på något sätt... gjorde mig fascinerad. Alltså det var döda fåglar, hon fotograferade mycket, det låg whiskyflaskor, alltså väldigt så dekadent stämning. Och så var det också Kalifornien, som jag också är väldigt besatt av. Dels för att det har så här samma slags medelhavsklimat på många ställen, som jag är väldigt förtjust i. Då tänkte jag, den här boken måste jag skriva, den här historien är till för mig. Och då började jag ju skriva från den fiktiva Julies perspektiv. Och desto mer boken liksom blev färdig, så märkte jag att den här är väldigt, väldigt lik det jag skrivit tidigare. Så jag har liksom tagit den här kärlekshistorien, men skapat en tydligare dramaturgi kring den.
Ska vi bara påminna om vad som är den här verkliga historien som var något startskott då för dig? För det var en skolskjutning, en av de första, va?
En av de första som blev internationellt känd i alla fall. Det fanns skolskjutningar redan på 1700-talet. Alltså, så det har funnits. Men den här var den som blev internationellt känd.
Det var ju då en 16-årig flicka som höll i geväret. Det är hon som är denna Brenda Spencer, som i din bok får heta B. Och det blev ju såklart jättestort intresse kring henne, och inte minst eftersom det hon sa när en reporter frågade henne varför hon hade gjort detta, varför hon hade skjutit mot sin skola och då också dödat två personer, rektorn och ytterligare någon personal, va? Och sen en hel rad skadade personer och såklart traumatiserade barn och vuxna, så säger hon:
I don't like Mondays, sa hon när reportern ringde. Hon, om jag kommer ihåg det rätt, så satt hon liksom inne i sitt hus då när hon sa det. Så ja, och det är ju en otrolig låt, det som blev.
Bob Geldof var det, som skrev en låt om det här. Så det fick ju liksom uppmärksamhet i flera steg. Men såklart var det en fasansfull och spektakulär händelse att den här unga tjejen tar ett gevär och skjuter in. Och det har skrivits en del om henne och den här historien. Men hur hittade du detta överhuvudtaget?
Jag var alltså inne på YouTube bara. Och så man klickar sig runt och så står det så: kvinnliga seriemördare. Ja, då kollade jag väl på det, och då såg jag henne, och henne hade jag aldrig hört talas om. Jag visste ganska lite om skolskjutningar. Det är liksom ingenting per se som har intresserat mig att i skolskjutningar. Jag trodde typ att alltid var killar som höll på med sånt. Så då blev jag så här: gud, men vad är det här för person? Och vad är hennes bakgrund? Det finns ju inte så jättemycket om... vilket gör det också lättare att hitta på, som jag har gjort då, i och med att det här har ju egentligen inte speciellt mycket med den verkliga personen.
Nej, för vad är i slutändan relationen, skulle du säga, mellan verkligheten och din roman? För att den här personen finns ju och lever ju faktiskt fortfarande idag. Hon sitter i fängelse. Ja. Hon fick ju livstid. Och man kan liksom googla henne och få en bild. Och jag tänker att du har gjort det, för rent utseendemässigt så är det ungefär så du beskriver henne. Men berätta lite, vad är kopplingen mellan verkligheten och romanen?
Nu är vi slut. slutändan så är det väl utseendet framförallt, skulle jag säga. Och att hennes pappa faktiskt gav henne ett gevär i julklapp. Att hon tyckte om att fotografera. Och då datumet som hon sköt på. Året och datumet. Platsen, alltså skolan är den samma, i alla fall som jag tänkte, det huset hon, för det har jag sett på bilder liksom, och skrivit utifrån det. Annars vet jag ju inte så mycket om henne. Och hon blir ju ganska mycket en bifigur i hela boken, för att det, från början så är det ju henne det handlar om när de är unga, men sen är det ju också den här fiktiva personen Julie, det är ju hennes resa som man egentligen följer. Och ja.
Ja, men precis. Hon, det är ju grannflickan. De bor grannar, de här tjejerna. Bi, som du kallar henne i boken, B, och Julie. Och Julie är huvudpersonen. Mm. Och deras möte är ju väldigt drabbande för de båda. Och jag tänkte du skulle få läsa lite grann så vi kommer i stämning här. För det är mycket stämning i din bok också. Mm. Och den som för ordet här då, det är ju Julie, din huvudperson. Och vi befinner oss då i den här förorten till San Diego i Kalifornien 1978 är det. Det är där boken börjar.
Hur ska jag minnas om det var stjärnor på himlen eller hur lång natten egentligen var? Jag såg bara hennes skrattrynkor och håret som precis hann bli torrt innan hon skjutsade mig hem. Den heta doften av kalifornisk natt. Det var omöjligt att då förutse att hon senare skulle bli känd över hela landet som flickan som sköt. Flickan som verkade ångra inget, förlåta ingen och leva snabbt och farligt. Hon som förklarade att allt ändå var tråkigt, med en röst som om hon nyss sovit. Men våren 1978 hade Bi fortfarande dofter i sitt hår. Hennes kläder var nästan hela och hon sa alltjämt saker som var begripliga. Men mest av allt, hennes händer var bränder, mina att släcka. Jag förstod aldrig varför hon valde mig. Om det var närheten till mitt fönster eller om hon såg att min längtan liknade hennes. Om hon bar någon längtan alls. Jag förstod aldrig varför hon alls sökte sig till en annan person när hon så ofta visade att hon inte hade behov av mig. Vill hon ha ett vittne eller någon att dela världen med?
Det är tankar hos Julie. Hon är ju då 15 år när boken börjar. Sen är det tidshopp och vi följer henne också 40 år senare. Men, och jag tänker att vi kan egentligen lämna den verkliga händelsen. Mm. För den har du själv lämnat. Och du har skapat de här flickorna och deras möte. Och vad tror du själv? Varför knackar B på fönstret till Julie där? Varför väljer hon henne?
Närheten, alltså att hon vill bara ha någon person att vara med. Jag har föreställt mig att hon har knackat på många fönster, men det är bara Julie som också delar längtan till någonting annat, alltså som också är på väg någon annanstans. Och de andra tycker att hon är bara läskig och farlig, medan Julie blir... Men som man är, för att Julie är en ganska ensam person, iakttar mycket och går runt mycket för sig själv. Så när någon ger henne uppmärksamhet och visar henne en annan slags värld, då följer hon med.
Och B är ju verkligen det vilda och allt som kan finnas utanför buren, men till ett ganska högt pris, tänker jag. För vad är hennes livssituation?
Precis, hon bor med sin pappa, mamman är försvunnen, det är liksom lite oklart vart hon har tagit vägen. Pappan är absolut så alkoholist och det sker någon form av övergrepp, alltså pappan förgriper sig på Bi då, men det är liksom lite dunkelt och det här vet jag inte, vet inte om det finns någon koppling till verkligheten, utan det är min egen fantasi då. Och ja, och de bor i liksom huset som är det fula huset på gatan. Det där huset som folk tycker att det drar ner priset på våra hus för att det är så fult. De sköter inte gräsmattan och målar inte om huset och sådana där saker.
Så hon har det ju tufft, minst sagt, den här tjejen.
Och tar till flaskan själv i tidig ålder. Både dricker och tar droger.
För det är ju den här berättelsen om de här två tjejerna. Mm. Det är en kärlekshistoria, men det är också någon slags överlevnadsfrihetsberättelse. Och jag bara funderar på varför du överhuvudtaget blandar in den här skolskjutningen i San Diego. Hade du kunnat berätta den här historien utan att bry dig om verkligheten?
Det känns som att det, om man har bestämt sig för något, som jag gjorde då från början, då känns det så himla svårt att avvika från den där planen. Jag skrev den här på en folkhögskola, en skrivskola då. Och då sa min liksom, huvudlärare, han sa så här, men du är inte från den här tiden, du är inte från den här platsen, varför måste du berätta den? Varför kan det inte vara en skolskjutning som sker i Sverige som du har bara hittat på? Det behövs ju inte egentligen. Och då tänkte jag, nej, alltså, vad är det du pratar om? Du dummaste jag sagt, för mig är liksom hela den kaliforniska allt möjligt är också ett eget väsen, liksom en egen karaktär i hela boken. Och jag vill inte berätta om Sverige. Jag har ingenting att berätta om Sverige. Jag vill berätta om det som jag tycker är det vackraste som finns, vilket är ett medelhavsklimat och två personer som är i det. Och då kunde man ju ta bort att det var en verklig händelse, men då kändes det att det var för likt den verkliga händelsen. Så varför inte bara säga att det var det då, i och med att jag hade från början utgått från det. Men absolut, det skulle, man skulle absolut
kunna. Men har det hjälpt dig ändå att hitta den här världen?
Mm. Absolut. Ja.
Att det fanns en någon slags berättelse i botten.
Ja, för jag var ju nyfiken på världen hela tiden, vilket gjorde att jag ville vara i den världen. Jag ville liksom hela tiden fortsätta skriva för att jag ville vara i San Diego. Jag ville vara liksom citrusblomning. Alltså, och jag ville vara med dem. Och jag var ju liksom som sagt väldigt fascinerad av alltså Brenda Spencer.
Mm. Och det är ju alla människor i hennes närhet, i boken också. Alla undrar ju vem hon är egentligen och vad hon kan ta sig för. Och man är rädd för henne och håller ju henne helst på armlängds avstånd. Mm. Judys föräldrar försöker stänga in henne för att de inte ska träffa den här grannflickan. Och jag tänker att den frågan i alla fall hanterar du ju. Vad driver en person till att plocka upp ett gevär och skjuta rakt in på en skola.
Mm. Och det var jättesvårt att komma på det. Alltså,
vad som skulle kunna vara anledningen
till
att
hon... Ja, precis. Alltså, eller det är ju ganska självklart vad som är liksom en orsaken i en sån... Att det handlar ju antingen om att det är en väldigt psykisk sjukdom eller att man kommer från ett... Man är förbisedd, liksom, kommer från en dålig plats. Och jag har inte själv liksom såna slags erfarenheter. Men så att, ja, jag har verkligen fått undersöka och göra om väldigt mycket. Alltså, de som har läst har sagt så här, du måste vara mer. Alltså, det kan inte bara vara att hon bara plötsligt, nu har de ätit massa frukter och dansat och nu skjuter hon. Utan det måste vara mörkare, det måste vara skitigare. Så.
Mm. Du undviker ju att skildra själva skjutningen.
Mm.
Vi har ett långt före, en lång upptrappning och vi har ett långt efter.
Mm. Mm.
Och varför hoppar du över den?
För att den kanske blev lite för verklig. För att den har ju faktiskt skett. Och jag var inte där och jag vet inte riktigt hur jag skulle skildra den. Och sen, det blir inte så intressant att skildra exakta skotten, tycker jag själv. Det är min egen take. Jag skrev aldrig någon scen, utan jag skriver i kronologisk ordning mest. Och när jag kom liksom just dit, då fanns det ingenting där att skriva. Så då började jag bara på dagen efter.
Och hade man kunnat byta ut katastrofen mot en annan katastrof i boken? Alltså jag tänker det är lite så du hanterar skolskjutningen, att den är,
absolut.
Vi är på väg mot avgrunden och sen befinner vi oss efter avgrunden. Men exakt vad den består är inte bärande för historien.
Nej, precis. Nej, absolut.
Du har redan varit inne flera gånger på betydelsen av Kalifornien för den här historien. Du kallade till och med din egen huvudperson.
Mm.
Och här finns ju också väldigt mycket av poesin och sinnligheten. Mm. Det är ingen slump kanske ändå att du har läst botanik och fördjupat dig i växterna. Mm. För här finns ju akasian, oleandern, jacarandan, eukalyptusen. Det doftar och det känns. Mm. Och berätta om den världen. Vad har du för förhållande till den? Till Kalifornien och hur du skulle berätta om den här platsen?
Alltså, sen jag var väldigt liten så har jag alltid dragits till och fascinerats av växter. Jag var det så här, barnet som stod och bara tog kort på bilden med mina engångskameror på semestrar. Jag satt och liksom luktade på jasminblommor. Jag var alltså helt besatt av färger och dofter när det gällde blommor. Och då framförallt i ett medelhavsklimat. Och jag tycker fortfarande att det liksom är det vackraste. Jag älskar verkligen att befinna mig där. Just i San Diego har jag aldrig varit. Och där finns inte exakt de växterna. Utan det blir akacia, absolut. Men kanske barrträden som jag också beskriver kommer längre upp och sådana där saker. Men jag har bott i just San Francisco. Även fast San Francisco inte skildras så mycket i själva boken, så har jag åkt de här vägarna. Och jag vet inte, det är någonting med... just växterna, liksom miljön, havet som dånar in. Det är så storslaget och ändå på något sätt väldigt vackert och litet. Jag vet inte, nu kanske jag krånglade till hela frågan, men jag är väldigt dragen själv och märker själv hur jag alltid graviterar till att jag vill leva i de här miljöerna. Det vill väl alla i
och det vill ju inte Julie egentligen. Inte heller vi. Eller jag tänker...
De flyr från någon form av...
Det är klart att miljön är ju närvarande, men den kan ju precis som att den kan innehålla citrusdoft och salta vindar, så är det ju en utplånande hetta. Det finns en dåsighet. Så jag tänker inte på det som en... Men jag, underbar plats.
Nej, jag tänker på det som en underbar plats. Jag vill bara vara. Men det, jag precis, alltså solen och hettan gör ju att allting blir ännu mer koncentrerat på något sätt. Alltså det går inte att stänga in sig, för att den letar sig in överallt och blir obehaglig till slut på många sätt. Men också är den väl också på något sätt förlåtande, tänker jag mig den som. Ja, jag vet inte.
Men har du de här växterna, det är många växter i boken, har du dem i din repertoar så att säga? Eller har du researchat dig fram till det kaliforniska landskapet?
Nej, alltså, såklart har jag behövt liksom checka att det verkligen existerar exakt de här växterna. Men det är absolut. Och jag har ju då pluggat botanik och främst liksom på systematiskt, så att jag har hållit på med släktskap och då framförallt medelhavsväxter och lite mer tropiska växter. Så att absolut har jag allting och jag ser dem framför mig. Och genom att ha läst, alltså pluggat biologi och botanik, så tycker jag mig se världen på ett annat sätt. För att jag lägger märke till saker som inte så många andra gör, för att jag vet vad saker heter. Jag vet vad saker är. Och jag vet då så här, den här kommer lukta så här, därför går jag fram till den här. Och då blir, jag tror att min värld blir lite trevligare än många andras då. Så att ja, de har jag i min repertoar.
Det var ingen som föreslog att ni skulle ha en växtförteckning i slutet av romanen.
Nej.
Inklusive latinska namn och släktskap.
Ja, det kanske blir i min nästa bok.
Det är ingen dålig idé.
Absolut inte, den tar jag med mig.
Men ni frestade att googla hur växterna ser ut. Och,
de är väldigt vackra allihopa.
Och jag förstår det. Så att vi har den här platsen, Kalifornien, men vi har ju också tiden. Och det är två tidsplan i historien, och 1978-79 när tjejerna är unga och all den här dramatiken händer. Men sen är det ett hopp till 10 år
2019.
Senare.
2019.
När vi träffar då Julie, hon är någonstans mellan 55
och 60 på något sätt.
Ja. Var i livet är hon då?
Hon har varit gift med samma man sen hon var liksom i 20-årsåldern. Och sen har hon levt det här kaliforniska hemmafrulivet. Och har väl aldrig liksom känt att hon har fått ifrågasätta det här livet som bara pågår, familjelivet, vardagen. Och då när vi då rymmer från fängelset, så är det som att hon vaknar upp ur en dvala och tänker, men gud, var det bara att så här livet blev? Så här vill jag inte att det skulle bli. Jag måste leta efter någonting, men jag vet inte vad. Så då tar hon ju ganska snabbt beslutet att hon måste leta och hitta henne. Så hon tar bilen och sen åker hon bara.
Och hon föreställer sig ju att Bi, som nu då är på rymmen här från fängelset, också letar efter henne. Mm. Att deras vägar måste på något sätt korsas igen. Kanske för att reda ut skuldfrågan, det som en gång skedde där 79. Mm. Så det blir en slags roadtrip till.
Precis, två parallella liksom roadtrips.
Ja. Men för jag tänkte på det där med tiden och hemmafrulivet. Det är ju lite ironiskt då att hon hamnar i det själv, Julie, för det var ju precis det hon skulle fly på 70-talet. Mm. Så vad tänker du, hur mycket spelar tiden roll här? Att det här utspelar sig då när det gör sent 70-tal?
Alltså, för mig kändes det väldigt viktigt från början att kunna skildra någonting som ett minne. Alltså att det är någonting som har hänt. Så det är en förutsättning att det måste ske längre bak, för jag kan inte skriva om framtiden. Så att den som minns måste leva i vår tid, men att det har skett någonting som hon måste bearbeta. Jag tror att jag aldrig kommer kunna skriva på något annat sätt än att försöka skildra ett minne som har hänt. För jag tycker det är ett... Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är ett väldigt vackert sätt att få fram en historia. Och mina favoritböcker är just skildrade på det sättet. Att man liksom berättar en historia från början och så är man väldigt långt fram i tiden. Så att just att det är 1979 blev liksom då en förutsättning. Det är inte för att jag är helt besatt av just 70-talet, men jag tycker att det är, i och med att jag inte själv är född eller levt då, så tycker jag att det känns som ett romantiskt skimmer, att det finns i andra färger. Så jag tycker att det, alltså, det passar på något sätt.
Mm. Men du har varit 15 år?
Det har jag absolut varit. Och jag var också en sån som var, blev besatt av människor och blev jättekär och kunde göra vad som helst för dem. Det var ingen som frågade mig om jag skulle åka ut på en roadtrip. Men jag hade kanske sagt ja till en sån sak. För att jag var väldigt... jag är väldigt sugen på äventyr själv. Så att jag, just från det perspektivet har jag ju tagit väldigt mycket från hur jag själv kände då. Men sen ja, gjort det väldigt, väldigt mycket större, såklart, som man gör.
Ja, det där som du sa, romantiskt skimmer, det har också återkommit, har jag sett i recensioner och intervjuer och sådär. Att du har...
lite för mycket.
att du har lagt det över framförallt den här ungdomstiden. Och tjejerna ger sig ut på den här flykten, den här roadtrippen. Och det är ju en mix av den här berusande frihetskänslan, men också otroligt destruktivt. Deras sätt att ta sig fram och överleva handlar ju om droger, prostitution, kriminalitet, rädsla, utsatthet. Så hur funderade du kring den där krocken som det kanske är på sätt och vis?
Absolut så har jag ju funderat på det. Men grejen är att, i alla fall när jag skriver, då har jag ju bara skrivit ut efter vad jag själv vill befinna mig och läsa. Och jag tycker att det är den där... alltså jag vill ju såklart inte ge ett romantiskt skimmer över prostitution eller att liksom vara kriminell överhuvudtaget. Jag har liksom inte tänkt det så, utan jag har tänkt att jag ser det genom en 15-16-årings ögon. Och då, där kan man romantisera såna, liksom såna saker, för att man inte har erfarenhet av vad såna saker kan leda till. Tänker jag själv, fast de är ju ganska gamla, så de borde förstå. Men de är också inne i sig själva, de är inne i sin egen liksom kärleksbubbla på något sätt. Vilket gör att allting blir ganska fint och romantiskt. Men jag har också tänkt hela tiden att det ska vara som typ en Lana Del Rey-låt. Där det är väldigt vacker musik och hennes vackra röst och hur hon ser ut. Men att hon sjunger om typ väldigt så destruktiva saker. Så att det har hela tiden varit en inspiration, och om hon får göra det så vill jag också få göra det.
Det får du.
Ja, tack.
Och sen tänkte jag mer än en gång på Elena Ferrantes fantastiska väninna, den kvartetten. Framförallt för att det är den relationen.
Det är såklart, det är absolut mina favoritböcker. Och där, som jag pratade om innan, att där är också att huvudpersonen berättar utifrån ett minne och sen tar allting i kronologisk ordning. Och det är ganska, det här har ingen upptäckt, men då kan jag säga det, att min bok, ska vi se, när den börjar hos juli 2019, det är exakt samma början som i alltså min fantastiska...
min första delen?
Ja.
Den, alltså, av Elena Ferrantes
det är, alltså jag har, alltså,
är sant?
Jag har typ snott det rakt av, alltså jag har bytt ut lite så här.
Läs.
Okej, okay. Då ska vi se. När Bis ansikte dök upp på tvn tidigare ikväll blev jag som vanligt nervös och var därför nära att stänga av. Jag tänkte att det väl skrivits ännu en bok om henne eller att en ny skolskjutning ägt rum. Men nej, det var varken eller. Bilden av henne uppenbarades på skärmen för att hon var försvunnen. Och det här är, istället för tv så börjar den boken med att Lilas son ringer.
Och att hon är försvunnen, den börjar ju också med ett försvinnande.
Ja, så den, alltså, jag kopierade rakt av och så gjorde jag om lite. För att jag tycker att det är så, jag älskar den sviten.
Har du fler inspirationskällor?
Och det är också så helt annorlunda ifrån vad den har beskrivits. Kjell Westöstens svavelgula himlen har också varit en alltså, jättestor grej. Jag tror att jag har snott liksom, rakt av lite olika meningar alltså, av honom. För att jag tycker att han, det finns ingen som skildrar minnen så vackert. Och framförallt just i den svavelgula himlen som jag var helt besatt av. Jag tror att den slutar typ, vad är det egentligen vi minns och vad är det vi älskar? Och det har jag nog någonstans där. Och också en annan bok som heter Vad jag bevarat. Den heter Wallace någonting. Jag vet inte, den kom på Natur och kultur för några år sedan, en återutgivning, som också handlar om ett minne, hur livet blir. Så att, ja, absolut, men det är ju verkligen ingen som har sagt det. Jag tycker att det här påminner om Kjell Westö eller Elena Ferrante, det har inte, utan det har bara varit flickorna.
Just det, Emma Kleins roman för ett par år sedan om gäng vilda flickor i New York, va?
Nej, det är Kalifornien.
Nej, det är Kalifornien också.
Men de är i absolut norra Kalifornien och det här är södra. Ja, så att det är 10 år tidigare. Och det är, finns ju väldigt mycket likheter, såklart. Jag kan inte säga att jag inte har blivit inspirerad. Jag älskade den boken. Alltså, älskade. Älskade liksom. Då var också, nu är också Kalifornien en, som ett väsen, tycker jag i alla fall. Och språket är, väldigt, det är ganska övermättat och mycket metaforer. Ja, jag är väldigt förtjust i det. Och så nu, alltså, du är också en kvinna som berättar tillbaka vad som... Så att jag är ju uppenbart inspirerad därifrån också.
Du har varit 15 år och det hade du hjälp av när du skrev om Julia och B, den åldern. Men 55 har du framför dig. Hur var det att skriva om Julie i nutid?
Det kom också ganska naturligt, även fast jag absolut inte har någon erfarenhet av att vara 55 hemmafru i Kalifornien och varit med om såna här saker. Så var det, den rösten var jättetydlig hos mig, att den här kvinnan måste få prata. Låt alltid så töntigt man säger att den här kvinnan måste få prata. Alltså mina egna tankar, vad är det för någonting egentligen? Men jag, hur som helst, så jag har alltid varit fascinerad av då, så kvinnor som är liksom lite äldre som vaknar upp ur en dvala. Alltså Julianne Moores roll i filmen Timmarna. Jag såg den när jag var 12 år och den gjorde mig så otroligt berörd redan då.
Som också är en roman, Michael Cunningham's roman.
Trolig roman också, men jag såg faktiskt filmen först. För att jag hade den, vi hade den på landet och det, jag satte mig och kollade på den själv och sen kollade jag på den en gång till. Och då var jag liksom 12 och jag, på något sätt, det var då det här stora vemodet över livet bara träffade mig. Och sen dess har jag liksom... Framförallt den här hemmafrun som liksom lämnar sin familj för att hon inte, hon klarar inte av det längre. Och det, ja, det, så att jag har skrivit upp det efter liksom fiktiva erfarenheter. Jag har aldrig velat liksom skildra mitt eget liv eller förut, alltså mina egna erfarenheter, det tar man ju hela tiden. Men jag vill hitta någon annans röst. För då blir jag intresserad av den personen och vill då vara i skrivandet mer. Vilket gör att jag skriver längre texter. Och jag vet inte, den här kvinnan har fascinerat mig så mycket och jag vill liksom rota. Och sen har jag ju, alltså jag har läst jättemycket böcker som är från det perspektivet och sett filmer. Så jag har liksom försökt få ihop en fiktiv erfarenhet. Och då, alltså det är ju inte svårare än så. Men som sagt, jag har ju inget facit på att jag har lyckats med den.
Men jag bara funderar på varför vi... Jag är i och för sig lite äldre än vad du är, men jag har inte heller varit hemmafru på 50-talet. och jag tänker varför vi i våra generationer då fortfarande är så intresserade av de här hemmafruarna. För de har ju inte så mycket bäring på vårt liv och då har jag funderat på om det... De är såklart historiskt intressanta för att liksom känna sin kvinnohistoria och liksom förstå behovet av feminism. Men beskriver de också ett tillstånd som går att översätta till någon annan tid och en annan omständighet? Kanske den som vi lever i idag?
Absolut. Och jag, precis, och det, även fast vi idag då har möjligheter att inte behöva vara hemmafruar och inte behöva liksom fly på riktigt från sitt eget liv för att komma undan, så har man väl uppenbarligen samma känslor och samma vemod kan återfinnas. Men då är det lättare att gestalta det, eller jag tycker att det är lättare att gestalta det en person som är så tydligt instängd, eller vad man ska säga, än att bara skriva om sin egen, liksom sitt eget vemod och sin egen funderingar kring livet och som är kanske på en mindre skala. Så att jag har väl kanske tagit just den känslan och förstorat det så det blir mer begripligt i gestaltning. Jag vet inte om jag förstår själv vad jag har sagt just nu, men på något sätt så...
Det är en bild för en känsla, det är ett sätt att gestalta en känsla som rör sig över tid och rum.
Ja, exakt.
Är det en kvinnoerfarenhet?
Nej, det är det inte, för att till exempel då i Kjell Westers bok, då är det också ett vemod över den tid som har gått och en fråga, och också, han heter Wallace Stegner kanske han heter, det är också en man som beskriver, och också till Stoner, John Williams
roman Stoner.
Ja, och det är ju män som, och då bär de den känslan och skildrar den, det här vemodet på ett annat sätt, men jag tycker mig se, men också det här, alltså framförallt för mig är det den här, var livet inte mer än så här, har jag liksom hållit, vad har jag hållit på med? Den känslan är jag liksom livrädd för att jag ska känna om 30 år. Att, oj, nej, men det var ju absolut inte så här jag ville att det skulle vara.
Jobbar du för att undvika det?
Ja, aktivt? Jättemycket.
Hur då?
Fyller livet med väldigt mycket innehåll. Och framförallt då gud, jag försöker typ så, inte vet jag, leva i nuet. Jag försöker göra så mycket saker och inte så att det blir så här ansträngande och jobbigt, att jag blir utbränd av det, utan jag älskar att vara i Italien. Ja, men då är jag, ja, men varför ska jag inte vara, jag orkar liksom inte tänka på att det här kan vara dåligt för mina pensionspengar. Ja, då får det vara det då, för att jag vill ha varit en person som har suttit längst på en bar i Rom. Jag vill liksom ha varit, träffat liksom, riktiga bönder, suttit och druckit vin med dem och ätit deras vilda växter. Jag vill dansa i New York mycket. Alltså, så här, och då försöker jag...
Vill du ha barn?
Ja, för att jag tror att man blir väldigt ensam om man inte har, när man blir äldre och inte har barn. Och också att det är väldigt fint också, bara just det.
Det drar ju sig Julie för länge i livet, att skaffa barn.
Precis, det där är nog det som stämmer mest mellan oss två, ja, mig och Julie. Den här funderingen kring om man verkligen vill ha barn. Och det är väl alltså en ganska naturlig fundering när man är 30.
För Julies del handlar det om att hon tror att hon är för självupptagen. Hon har för mycket att fundera ut i sitt eget liv. Och framförallt är det ju fortfarande den här historien med Bi som förföljer henne.
Precis, hon är inte rätt ute. Så där skiljer vi oss. Men sen när hon väl får barn så tycker hon ju... Nej, hon tycker inte om det alls. Det gör hon ju inte. Hon är ju väldigt självupptagen. Hon tänker ju väldigt mycket. Och det är det som gör henne på något sätt olycklig. För att hon tänker för mycket på vad som var hennes fel, vad som hon kunde göra annorlunda, men det ibland handlar inte, alltså det handlar inte om henne. Det bara blev som det blev, och alltså det där måls på, så hon hinner inte tänka på att det går in naturligtvis att skaffa barn och inte leva ett hemmafruliv som är tråkigt. Det behöver inte bli tråkigt direkt därför.
Men du skriver någonstans i boken, nu minns jag inte exakt formuleringen, men det handlar i alla fall om att en fundering som Julia har över hur mycket man överhuvudtaget kan välja i sitt liv.
Mm.
Du låter ju nu när du pratar som Klara som att du tänker att livet är verkligen är val.
Nej, jag skulle nog säga att jag har privilegiet att välja. För att jag har inga psykiska sår och jag behöver inte kämpa ekonomiskt för att jag lever i Sverige på den här tiden. Jag har ett jobb som jag trivs med. Så att jag har privilegiet att kunna välja. Just nu, exakt precis i den här tidpunkten. Men de flesta har absolut inte... Det är väldigt mycket annat som styr. Men kan man, i vissa perioder kan man kanske ha privilegiet att välja. Så hon valde då att följa med Bi.
Men det är också något slags existentiellt val, va, som Julie står inför. Så kan man välja vilken person man är? Hon inser att hon inte kan leva det där livet på flykt som hon trodde. Hon kan inte vara... Hon behöver kanske den där tryggheten som hon en gång skulle spränga sig utifrån.
Ja.
Man kan drömma om att bli rockstjärna, men man kan inte sjunga.
Nej, exakt. Och det är väl det hon kommer väldigt mycket insikt med.
Mm. Vad är du mest nöjd med i den här historien?
Jag är mest nöjd med Julies historia som gammal. När hon söker försoning med sig själv. För att jag tycker om den formen av historia väldigt mycket.
Och den här historien låg ju då skvalpad i dig väldigt länge, förstår jag, och kom ut på lite olika sätt genom åren. Hur ser ditt skrivliv ut nu?
Jag skriver på en historia som jag började med kanske i juni förra året. Den har ju också en väldigt tydlig sommar i sig, i hetta.
Vad finns det för växter i den här kommande romanen?
Fikonträd. Väldigt mycket fikonträd. Och cederträd.
Då går det söderut, det hör jag. Det är kanske är det här medelhavsklimatet.
Ja, nu är vi i Italien.
Tusen tack, Klara Clementin Eliasson, för att du kom hit och pratade om din första roman, inte den sista, det hör jag, Mot San Francisco.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Tack för idag, slut för idag. Pocketpodden kommer ju med ett nytt avsnitt varje fredag. Så vi hörs snart igen, hoppas jag. Tills dess, lyssna och läs. Och följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket. Och jag heter Lisa Tarrot. Hej då!
Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Bonnier Förlagen.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.